Hej Mario!
Hej Ebba.
Hur är läget?
Det är bra. Helt finemang. Själv?
Jo, det är bra. Nu kommer faktiskt jag och Mario testa det som jag och Vivian gjorde. Vi kör utan mikrofon. För jag har insett att de här fantastiska och förbaskade Mac-datorerna har väldigt bra ljudupptagning. Så jag tror att det här kommer bli bättre än de tidigare avsnitten vi har haft.
Jobs does it again.
Ja, vi satt och skämtade häromdagen att jo, men det är klart att Apple har den bästa ljudupptagningen så den kan lyssna av hela lägenheten, veta var man håller hus någonstans.
Välkommen hem, babe.
Tack så jättemycket. Det känns verkligen så speciellt att vara tillbaka här nu. Det var ju inte en helt enkel resa med tanke på jag vill bara, för er som tittade på Asterix och Obelix när ni var små, den 12 stordåden, så finns det en scen när de kommer in i... Har du sett den?
Kanske när jag var liten, minns inte.
Det finns en scen när de kommer in på dårskapens hus och så ska de ha passerkort A38.
Ja, just det.
Ja, och så slutar det med att de blir skickade till våning 3 och så ska de hem.
Labyrintrum.
Ja, fullständigt. De blir bara skickade hit och dit och bara nej, men då måste du gå till terminal. Då måste du gå till våning 3, sektion 1. Nej, då måste du gå till sektion 2, våning 3. Och så här håller du på tills Obelix håller på att bli galen. Och det var exakt den känslan jag hade när jag var på São Paulos flygplats. För jag blev bara skickad mellan terminal till terminal. På flygplatsen så gick jag alltså bokstavligt talat 4 kilometer med typ 40 kilo packning. Ja, och sen ringde jag en stund till Mario och grät lite grann. Klockan var 4 på morgonen i São Paulo. Det var så... Ingen pratar engelska, ingen pratar spanska, så man får liksom bluddra sig igenom lite med ömsom försök på spanska, ömsom försök på engelska. Och man blir bara omkringskickad. Men sen till slut så visade det sig att de hade tagit bort restriktionerna som tidigare var med försäkringarna. Tidigare för att åka in i Brasilien behövde du försäkring som täckte uppåt typ 50 000 kronor. Men att de hade tagit bort den nu 2 dagar innan jag kom, vilket gjorde det möjligt för mig att åka, eller åka till ett hotell precis vid flygplatsen och få sova ut där och bara... För mitt flyg skulle gå ett dygn senare. Så det kändes lite maffigt att vara 28 timmar på São Paulos flygplats.
Men nu, jag är glad att du fick, för du fick tag i ett hotellrum till slut, right?
Ja, och det var inga problem. Ett fint hotell och det var... Nej, det var jättebra. Men det tog ju lite tid för de ställde ju in mitt plan för 3 veckor sedan. Jag fick biljetten dagen innan med hjälp, väldigt mycket hjälp av Marius faster Sol och hennes man. Som på något vänster har kontakter inom... Vad heter det? Nej, men managern på Latam, det här flygbolaget som kände dem. Så att det kan vara så att jag lyckades gaska upp Marius faster Sol som skakade liv i sin man Paul som i princip säkerligen tvingade honom att ringa den här managern klockan 9 på en fredagkväll för att jag skulle få hjälp med den här biljetten. Men jag lyckades ta mig fram till slut i alla fall. Och väl framme i passcentralen här i Chile, immigration, vad heter det?
Tullen.
Ja, i tullen. Så börjar de fråga, jaha, men du har ju inget uppehållstillstånd här och egentligen är det inreseförbud för personer utan uppehållstillstånd. Och så har visat det här pappret som inte är ett visa men som ändå ger mig möjlighet till att vara i Chile i 180 dagar till. Och sen så säger han, ja, nej, vänta, jag måste prata med min chef. Och det här är alltså efter typ 48 timmar flygning.
Jag tror han bara gick in till kontoret. Det var, jag är ledsen jag stör dig, men det är en sån vacker tjej här, så du måste bara komma ut och titta. Bara komma ut och bara ge henne en tummen upp. Men alltså, you gotta see this girl.
Vi kan hoppas på att det var det. Det får mig att känna mig lite bättre till mods. Nej, men det blev lite problem med det där. Så jag fick ju gå dit bort till själva polisstationen. Det som är allas mardrömmar när man ska gå igenom en sån pass kontroll. Och de sprang omkring där inne i mitt pass. Alla är beväpnade också. Jag tycker det är så sjukt obehagligt. Alla går runt med en jävla pistol i hölstret. Och ser så små, små knattar typ, upplever jag. Och så ser man hur det där passet bara flyger fram och tillbaka. Och att inte ha pratat spanska på en månad och försöka ta sig fram i en sån där situation, i och med att jag jobbar här i Chile och har ju den typen av kontrakt. Så frågar man, vad är det du jobbar med? Vad är det du gör i Chile? Varför har du rest? Varför har du kommit tillbaka? Att hålla sig lugn där. Som sagt, efter 48 timmars flygning på spanska för första gången på en månad. Och när jag lyckas ta mig igenom det här. Alltså den lättnaden. Jag var ju nervös för att träffa dig. Men den nervositeten, den tog så bara över av allt där inne i passkontrollen. Och sen var det så gulligt för att när jag väl precis blev släppt av den här polismannen så skulle jag gå igenom taxfree och så började ABBA spela. Då fick jag en sån liten, det kändes som en liten hälsning att yes, nu.
Medan vi väntade på det var det en snubbe som gick förbi med en Sverige, tror
What?
jag. Jag såg det också lite som ett tecken på att det kommer gå bra det här.
Jag har aldrig sett en person med Sverigetröja här i Chile sedan jag kom hit.
Sweden, gul och blå. Jag hade ett samtal, ett fint samtal med ett äldre par precis innan du kom ut. I lite tillfälle och kunna ge lite energi och mod och kanske ett annat perspektiv inför hela den här coronagrejen här i Chile. Så det var bara positiv energi och allt igenom.
Vad var det? Varför började ni prata? Eller hur började ni prata?
De kom fram till oss. När jag stod där och de började prata och jag vet inte, undrade väl, kanske var nyfikna. Och sen började vi prata om coronatider och jag förklarade för dem att sättet de har hört det här är inte nödvändigtvis det bästa. Kort sagt att vi glömmer vilka vi var. Vi glömmer vad vi har gått igenom. Vi har glömt vad människan är kapabel till. För en väldigt bra marketing av rädsla och förvirring. Och ju mer tiden går i den där förvirringen, desto mer vilsna blir vi. Och nej, jag vet inte. Jag tror mycket kan sägas overbalt. Orden är en sak, men bara att jag kan stå där och titta dem i ögonen och är 120% säker på det jag säger. Stor del också för Sverige.
Ja.
Gör att det blir som en liten virus i systemet. För folk är rädda. Men i rädslan så är man inte riktigt säker på vad man pratar om.
Nej.
Man bara är rädd. Och man kan se det på folks ögon. Som att de inte riktigt tror på det de säger. De bara är rädda liksom. De vet inte. Men det är det här man ska tro på i teori. Och om man bara kan möta dem i det. Bara vara liksom som en säkrande röst och hand på deras axel liksom. Det finns ett annat sätt. Jag tror det där gör väldigt gott.
Ja, för det som jag har upplevt är ju, det blir väldigt svårt att prata, insåg jag nu när jag var i Sverige, att det blir väldigt svårt att prata med människor, i synnerhet i västvärlden, om coronasituationen. För att jag, nu tycker jag ju att det verkar som att Sverige har gjort ett bra jobb. Att det är många gamla som har dött och att det är många ute i förorterna till storstäderna som har dött. Det är väldigt hemskt, men för mig handlar ju det mer om bristande äldrevårdsomsorg och bristande immigrationspolitik och bristande arbetsavtal. För jag tror att det var Ebba Busch Thor som gick ut och sa att ja, men det vi ser är att det är en överrepresentation av både smittade och dödsfall ute i, ja, men förorterna till storstäderna där det bor generellt sett mer invandring. Och hon blev ju så jäkla ratad för det här. De började gapa rasist på henne och hon bara, men liksom,
Statistiken.
jag bara, vad ska jag göra annat än att se det här? I typ Angered, jag vet inte hur många procent invandring det är, men det är väldigt stor procent invandrare. Och där har det tydligen, om inte Angered, men det är någon av de här liksom förorterna till Göteborg där det har blivit alltså en jättesmittspridning. Och att man inte kan prata om det här, och för mig så blev det en sån här, det blev en tankeväckare. I och med att jag också har varit här i Chile så pass länge, jag har inte kunnat titta på nyheter förrän ganska nyligen, för att jag inte förstått språket. Det vill säga att jag har ingen aning om vad som händer i landet. Och om vi nu inte har ett krav på språkpolitik, i princip att ni måste lära er svenska, nej men då måste vi börja sända nyheter på alla de andra språken också. För det här blir ett väldigt uteslutande, ett utfrysande samhälle. Att man så här, nej men så länge vi har information som vi behöver och sen så fort någon lyfter, hallå, det är kaos ute i förorterna. Sannolikt för att de inte vet.
Mm. Ja, och fattiga.
Ja, det också. Och det är ju det jag menar med arbetsavtal, att väldigt många, jag pratade med en god vän, Helen.
Mm.
Och hon sa ju det, att väldigt många av de som bor i de här mer utsatta områdena i Sverige har för det mesta timanställningar, det vill säga de har inte råd att vara hemma.
Nej.
De måste ta alla pass de får. Och jag förstår liksom att det, man tänker, nej men det är säkert bara en förkylning. För corona slår ju så olika, en del blir knappt sjuka alls.
Ja.
Och att det är det som har resulterat i, tror jag, det här är ju spridda egna filosofier och idéer. Men det är det som blir så konstigt, för när man är i Sverige, jag hade kunnat förespråka en politik som var ganska restriktiv i Sverige, med tanke på att typ alla i hela Sverige ligger ovanför ytan. Alla har sin lilla plastbåt som de kan sitta och guppa i, och man har ett litet förråd och reserver.
Mm.
Det har blivit mycket fattigare i Sverige också, märkte jag på gatorna, framförallt bland äldre, många uteliggare.
Mm.
Så det är sorgligt, det har påverkat Sverige också. Men just när människor börjar säga, nej men det är oetiskt det att vi behandlar liv olika. Och jag bara, ja fast för mig, det blir oetiskt att ha den här restriktiva politiken i framförallt fattigare länder.
Ja visst.
Hänger du med? Alltså det är ju typ det som har gjort mig mest sorgsen. Att människor säger, nej men det är oetiskt att låta de gamla dö. Det är oetiskt. Jag bara, ja det tycker jag också. Men som följd av den här restriktiva politiken som har bedrivits i Chile och med väldigt många andra länder också, med karantän, inga möjligheter till att gå ut, ingen turism, det dödar människor.
Mm.
Vet du hur stor procent det är på Kuba, deras stor BNP med turismen?
Jag vet inte exakt, men det är en stor del, för sen sockerindustrin gick ner. Men fast andra sätt att få socker, för en stor period var ju Kuba den största exporten av socker i världen, bland de största.
Just det.
Sen slutade man använda socker för socker och hittade på andra vis, så det gick det ner i botten. Och de har ju haft en bargot och det har aldrig varit lätt, så de har alltid använt turism för det. Och nu med corona så ja, klart det måste ha varit en nedsänkt, och Trump har inte så gjort saker lättare heller för kubanerna, men Kuba står ut. Och Kuba håller på att förändras också. Så världen håller på att förändras. Så jag tror Kubas lösning är hela världens lösning. Och hela världens lösning är Kubas lösning. Det är så jag ser på det.
Ja, nej, men för det jag tänker är just att det är så många länder som är beroende av turismen. Alltså beroende. Typ att de kommer upp om dagarna och får mat på bordet handlar om att det finns en rik amerikan som kommer dit och köper ur deras stånd.
Mm.
Alltså så fungerar väldigt många ställen i världen.
Ja.
Att se det som att Sverige har skött det jättedåligt och att vi prioriterar olika liv. Det kan man skylla på politiken som har fört situationen dit.
Mm.
Att jag tror att man stängde dörrarna för alla över 75-80 eller något sånt där i Sverige. Det vill säga att det är jättemånga gamla människor som har dött.
Mm.
Jag pratade med en vän i Sverige som förklarade för mig. Hon sa bara, men Sverige, det är för länge sedan det var krig. Att Norge påverkades inte så här, Finland påverkades inte så här. Och det är för att de har en beredskap som ligger så pass tätt in på tiden. Alltså under andra världskriget, det är länge sedan, men det var ännu längre sedan i Sverige.
Mm.
Att man har en liksom krisberedskap. Och att det hade inte Sverige, och det var därför vi var tvungna att stänga dörrarna för, om det var 75 eller 80. För att det fanns inte tillräckligt många platser, att skulle det smälla så behövde man veta att det skulle finnas platser.
Nej.
Och det är ju i princip politiken som har fört den dit, och det kan man tycka vad man vill om det. Att vi ska ha ett minimumkrav på antal sängar, det vill säga att vi ska absolut, det ska typ inte finnas en extra säng, för att det är skattebetalarnas medel vi använder för att finansiera vår sjukvård.
Mm.
Och då får man inte typ bre ut. Det är ena sidan.
Nej.
Men andra sidan är ju som det blev nu, när det blev ett krisläge.
Och de skötte det galant.
Ja, det var just det. Nej.
fanns ju extra sängen. Man kunde fortsätta föra sin sjukvård för alla möjliga sjukdomar.
Jo, men det är just det här att man inte tillät någon över till 75 att komma in. Ja, det här, Kjell, kolla det här. Men det är så jag har förstått
alltså, det. Jag ser på det på ett helt annat vis. Jag vill inte beskylla Sverige någonting. Jag känner så här. Viruset kom. Om vi hoppar över viruset och symptomen och allt vad de har snackat om där. Låt oss säga att corona inte fanns. Men situationen kom att hela mänskligheten började bete sig på ett helt annorlunda vis. Och verkligen belyste vart samhället krackelerade. Var det behövdes rustas upp och bygga om och göra rätt. Och i Sverige har vi alltid klagat om äldreboendet och integrationspolitik.
Mm.
Så nu kom en situation där hela systemet behövde göras om. Och just var det integrationspolitiken och äldreboendet som led som värst. Så det var som sjukdomen kom och belyste var samhället var som svagast. Och här i Chile liksom hela...
Ja, det.
Just ju mer du stänger och desto mindre frihet du ger människan och rädsla och det, allting bara havereras ner. Här i Chile hela samhället liksom blev upp och nedvänt. Och alla chilenare nu måste liksom göra om sig själva. Och de förstår inte än. Men tack vare den här situationen håller Chile på att ta ett stora steg framåt. I alla fall i den psykologiska utvecklingen. För de håller på att förändras. Deras egenheter håller på att förändras. Deras traditioner håller på att förändras. Deras nationaldag som är liksom en hel dag, en hel vecka. Där alla bara tar ledigt och bara festar. Alla var instängda i karantän och det var ingen fest, ingen folkdans. Alla bara var instängda.
Uh-huh.
Och i det så förändrar du ett land. Du förändrar hela folket. De bara, fan vi har gjort det här i 100 år och nu får vi inte göra det. Ja, i den dagen så gör du något helt annorlunda.
Det är ungefär som att all sill, alla granar, all julbelysning skulle vara slut till en julafton.
Det är som att till midsommar så tar du stången och typ gör något helt annorlunda med den. Det blir ved istället.
Ja, nej, men att bara försöka förklara för människor vad Chiles nationaldag innebär för folket här. Att de behövde göra en förändring.
Ja.
Det skapar också nya utrymmen till... Men det skapar utrymmen till förändring.
In the re-education of the people.
Mm.
Vilket gör att... Ja, till exempel, jag är ganska säker på att efter det här så kommer Sverige hålla kvar sina pandemiregler. Regler och liksom planer. Men samtidigt nu kanske rusta upp och börja fokusera på bättre integreringspolitik. Och äldreboendet då. Ta hand om de äldre lite bättre.
Ja, för det är ju det där för argumenten som säger att många människor i Sverige har dött. Jo, men det är ju inte på grund av hanteringen av corona. Det är på grund av hanteringen av äldredomsvården. Mm. Alltså att nu har jag varit i Sverige en månad. Att bara se alla människor starka, friska, sunda, tränandes. Man har liksom löst problemen och det kanske är lättare i ett litet land än det är till exempel här. Och jag fattar också att med tanke på att Sverige har en kultur som håller väldigt mycket distans i sig.
Mm.
Så blev hanteringen betydligt lättare i ett land som Sverige än här. Mm. För jag insåg att, det var en annan kompis som sa att han bara, men om tror du att politiken man bedrev i Sverige hade funkat i Chile? Och då blev jag så här, nej. Det hade det nog inte gått. För att i Sverige håller vi naturlig distans. Vi skakar hand med folk istället för att kramas och pussas. Vi bor typ max 2 personer per lägenhet. Det är så mycket mer trångbott här. Och det är så mycket mer beroende av närhet. Interaktion med människor. Så att jag vet inte om jag skulle kunna förespråka den svenska politikens idé. Här, eller om jag hade kunnat applicera den direkt, men definitivt annorlunda än vad man har gjort.
Jag tror inte riktigt på det där. Jag har aldrig trott på det där. Svenskarna åker bussar, svenskarna står i kön, svenskarna är bland människor också.
Ja, fast med 1,5 meters avstånd.
Mm. Så...
Alltså, nu har jag ändå varit där. Man märker typ ingen skillnad.
Nej, men det är det jag menar.
Alltså, nej, men det är ju för
och risken för den här smittan fanns ändå. Alltså, grejen är så här. Det har varit så vagt och diffust information att folk har varit förvirrade. Ingen har vetat exakt hur det funkar. Det enda man vet att det är extremt allvarligt. Men informationen har varit väldigt diffus. Vilket inte går hand i hand. Hade det varit så jäkla allvarligt så hade de varit väldigt mer konkreta med informationen.
Men det har ja, men de har varit... ju inte vetat heller. Alltså det får man ju ändå säga. Att kommer du ihåg det klippet vi såg i Sverige? Hon bara, ja alltså visst det här är hemskt. Hon var läkare. Hon bara, det här är jättehemskt. Men samtidigt är det ganska intressant att se. Liksom, man får verkligen använda hjärnan. Jaha, hade din patient de här symptomen? Okej, finns det en...
Så de får göra diagnostik, alltså diagnos.
Ja men typ, alltså de har ju jobbat. Och det här låter ju hemskt, men jag kunde ändå så uppskatta hennes sätt att se på det. Att hon verkade hålla modet uppe, för det verkar ju varit fruktansvärda förhållanden på sjukhus. Men hon verkade hålla modet uppe genom att säga, nej det är hemskt, men det är också väldigt intressant.
Samtidigt tycker jag det var jäkligt konstigt att man från en dag till en annan glömmer eller nämner inte alla andra sjukdomar som finns och som alltid funnits och som går fortsätta finnas. Liksom, allting som har att göra med läkaryrket. Liksom bara, nej, nu fokuserar vi bara på det här ordet, coronaviruset. Och allt annat försvann. Samtidigt, medierna. Jag tror inte i Sverige, men i USA och Chile. De nämner aldrig någonting om att vårda om hälsan.
Nej.
Medan nu kommer de fram med grejer som jag har hört på podcasts. Du vet, självständigt för typ 4 månader sedan. Om att sol är bra, du vill ha syre, du vill komma ut, du vill röra på dig. Medan de hade liksom en 5 månader, 6 månaders liksom skrämselstrategi. Du ska inte ut, du ska inte se människor, du ska inte släppa in någon i ditt hem. Du ska stänga in dig med mask på. Du ska inte våga röra någonting. Dina barn ska inte få leka med andra barn. Det var alltså... Man läser mellan raderna. Det där påverkar människans psykologi. Och sen tar du bort deras arbete, deras säkerhet. Du stänger in människor som har problem, som börjar bråka. Stress, alltså misshandel. Alltså, ingen nämner det där.
Nej.
Det enda man pratar om att det finns en extremt farlig sjukdom som gör att om inte du tar på dig en mask så kommer du döda människor eller du dör själv.
Jo, men och det är det här som också känns så viktigt att poängtera, att det som de som lyssnar på det här nu, det kommer vara som ett frågetecken för dem. Ja. Att höra det här, för att det är så annorlunda i Sverige kontra andra ställen. Där upplevde jag att det är nästan tvärtom.
Mm.
Det är så här, någon hostar lungorna ur sig i en packad spårvagn utan mask.
Mm.
Att det är så här, men fan... Nu är det ju ändå en pandemi, alltså nu kanske man får ha lite liksom courtesy. Där upplevde jag det nästan åt andra hållet. Mm. Att inne på väldigt stängda utrymmen, där kanske det inte är helt oklokt att köra maskkrav.
Mm.
Eller, inte vet jag, vet jag. Men för att det jag upplevde var ju att i Sverige, det är så skyddat. Jag fascineras så mycket över att hela jäkla världen har påverkats. Sverige
är en oas, men en fantastisk sådan och en sund sådan.
Ja.
Jag förstår, om jag har lärt mig någonting den här tiden, fan, jag är jävligt stolt av att ha någon vinkel till Sverige.
Svensk, du är svensk.
Nej, men alltså, just nu, Sverige är som Kuba, alltså. Sverige står emot systemet. De kanske inte ens är det just än, men Sverige är en jäkla hjälte. Mm. De är fiender till stormakterna just nu. De får alla att se dåliga ut. För hela världen blev hysteriska och panikslagna och Sverige bara fortsätter med sitt glada lilla, vi ska gå och ta en kaffe och en fika och en kanelbulle.
Mm.
När hela världen är i panik.
Ja.
Jag sa det till farsan, jag sa, du fan skattar dig själv lycklig, du är på en jävla hotellreservat just nu. Du är i ett land som funkar hur bra som helst, du kan fortsätta åka och jobba och tänka på din pension. Här i Chile, allting bara lyftes upp, småföretag, allting stängdes. Alla fick börja hustla och fixa på annat vis. Ironin är att i sådana här länder det är just det människor gör dag in dag ut för att överleva. Så med pandemin eller utan pandemin så skulle folk hitta lösningar ändå. Kvitta hur skräckslagna de är, för man måste helt enkelt människan överleva.
Ja, för att man ska överleva så måste du ut på gatorna.
Det är en riktig händelse det här. Real deal stuff.
Ja, men och det är det som är så viktigt att bara poängtera, känner jag. Att... man måste se utanför sitt eget och i synnerhet i Sverige. Alltså man måste blicka bortanför sin egna lilla ring över vad som är etiskt och vad som är oetiskt. Och jag har dragit det här är ett exemplet och det här är hemskt. Men om ni är läkare, ni har två patienter som kommer in. Det är en 90-årig man och det är en 15-årig flicka. Båda två behöver samma medicin, men ni har bara en medicin. Kommer ni låta båda dö? Eller kommer ni ge medicinen och i så fall till vem? Och det där tror jag är en ganska bra sak att fråga sig själv. För det är lite där vi har hamnat i världen idag. Den tragiska sanningen är att människor runt om i världen kommer att dö av det här. Men man måste bara köra skadereducering. Hur dör minst människor av det här?
Och om jag bara betonar det, liksom, vad är bäst? Bara försöka vara saklig och se vad som kan räddas. Eller att hela världen går in i panikmode. Där det kvittar vad viruset gör med det. Stressen runt viruset kommer bara mörda. Det dödar ju också.
Ja, men och framförallt så tror jag ju att det dödar ännu fler. Och det är ju det här man måste se det till. Det är, alltså vi står på en klippkant nu. Människor kommer att dö. Men hur ska vi... Ja, men det är som det här gamla filosofiska... du får flika in här om jag inte kommer ihåg det rätt. Men det är med tåget. Du har på ett spår står... Kommer du ihåg den?
Ja, det finns många sådana olika versioner.
Men på ett spår så står...
Det finns en bebis på ena spåret. Och här på den andra finns det 100 vad heter det? Embryos. Fekundet, på spanska nu. Embryones fecundados. Alltså det finns cigarettes, alltså framtida barn.
Tack.
Så 100 i ett labb, right? Alltså, som är artificiellt. Ett ägg och sperm. Så du har 100 möjliga barn här och en bebis.
Ja.
Ett fött spädbarn här och här 100 möjliga barn. Var rädda.
Ja, det var åt det hållet jag var på väg.
Mm.
Men just det här att, ja men som i det här fallet, du har 100 kommande barn som du vet kommer att födas. Du har ett levande barn. Och du kommer behöva ta någon av vägarna. Vilken kommer du välja? Och det är tyvärr där vi har hamnat i världen idag. Du måste göra ett val. Och då måste man se vad gör minst skada. Hur hemskt det än är. Vad gör minst skada? Och just nu så dör det människor i massor på grund av psykisk ohälsa, arbetslöshet, fattigdom, hunger. Kriminaliteten ökar i många länder. Och kriminalitet i form av kniv, mord, rån.
Ja, alltså, vi snackar ju alltid om att det skulle komma någon pest och börja ta koll på människor. Vi har alltid snackat om det där.
Ja.
Den kom, men det är faktiskt människan som tar koll på människan mer än viruset.
Det är ju just det här. För om man bara tittar på innanför Sveriges lilla gränser och ramar, där tycker jag fortfarande, nej, de misskötte sig i Mellerommen. De misskötte sig där. Men det systemet som Sverige har gjort är etiskt. Det man har gjort i de här fattigare länderna är oetiskt.
De tycker ju vi är jättekalla.
Ja.
Men de förstår inte the whole picture.
Nej, men det är oetiskt att låta så många människor... Ja, men som när vi hälsade på din moster och morbror... Vi pratade om det i förra avsnittet, men egentligen så kommer, ja men Marius morbror öppnar inte grinden, håller avstånd och säger, ja nu får vi hålla avstånd så att det inte händer någonting. Hans fru ringer och skäller ut honom för att vi inte har mask när vi är på bakgården.
Hon är läkare.
Ja, och det förklarar ju också.
Fast, alltså,
ja, men det förklarar att de är mer restriktiva.
Hysterin, Robert.
Jo, men och också det här, alla hade gått upp i vikt.
Ja, och du och jag får mer fett, någonsin starkare än någonsin. Alltså det finns något icke-verbalt där som är onyckbart.
Ja, men att bara en sån här sak, man kommer dit, de är rädda, de har gått upp jättemycket i vikt. Din morbror hade fått typ vitare hår på bara 4 månader. Alltså vad rädsla gör, det gick upp för mig efter det där mötet. Och din kusin var i eld och lågor och var...
Ja, visst.
Att... Jag tror att rädslan tar död på så mycket mer än själva sjukdomen i sig. För att rädslan ger konsekvenserna, övervikt, stress, kortisol, liksom binder vatten, alla de här sakerna.
Som tur är så börjar folket här lära sig och lugna ner sig. Jag tror i världen i stort, många läkare runt om i världen håller på och protesterar hur det här har förts. Och det är de egentligen som skulle sätta sista ordet, inte media, inte någon, du vet, det är egentligen läkare med vita rockar och med bevis i hand. Men om det finns, vad är de positiva sakerna med det här då? På tal om masker, Elon Musk, grundaren av Tesla, han snackade om det här för några år sedan, om att i framtiden kommer vi antagligen använda masker om man har en förkylning, om man mår lite krassligt. Det blir nästan en lite vett och etikett när det bor flera miljoner tillsammans.
Ja, men det där är också, apropå det här med Sverige, för det märkte man jättetydligt. Mamma skulle åka tåg och hon var lite orolig över det och tyckte att det var jobbigt. Så sa Mårten, nej men sätt på dig en mask, för det har en avskrämmande effekt för väldigt många andra också. Att om man vill hålla, om man vill vara själv i ett samhälle där man inte har masker, gå med mask. Och framförallt nu under coronapandemi, alltså det var jättetydligt inne på spårvagnen, för så fort någon satt med mask, jäklar, då satt det ingen bakom, ingen framför och ingen stod på sidan. Och det tror jag är ganska bra, för att du får en naturlig distanshållning på det sättet. Att människor säger, men masker funkar inte. Jag tror att om det inte funkar rent kliniskt, vilket jag tror att det gör, men människor säger att det inte gör det, vissa, så har det åtminstone en psykologisk effekt. Man håller naturlig distans. För det är någonting som sticker ut, det är någonting som ser annorlunda ut och nu vet man att det är en pandemi, man blir påmind, shit, det är en pandemi i världen, den här personen bär mask. Och det där är klart att det kan funka med andra liksom sjukdomar också. Att det där tycker jag låter mer rimligt än att låta hela världen gå runt i masker.
Exakt. Och sen, ja, det här är min egen personliga, men det här är inte tid att gå och vara rädd. Om det var någon period att man skulle vara lite extra modig, så är det nu. Jag satte precis en video på Insta om en gammal spanjor som gjorde en TikTok-video.
Jag såg den.
Fantastiskt, det var en gammal vis spanjor som pratade om hur det var att växa upp från början av förra seklet. Och liksom var vuxen person, första, andra världskriget, Vietnamkriget, depressionen. Och liksom du skulle leva igenom allt det där. Och du får inte klaga, det här är livet.
Jag hoppas inte att han har levt igenom allt det här.
Nej,
För då
nej,
skulle...
han kanske hänförde till sin egen farfar eller
Ja,
sånt
jo, men precis.
där. Men liksom, när du tänker på det, jag har alltid tänkt på det här. Jag tyckte det var så futtigt, allt det här. Alltså, det kom corona och sen skulle man vara jätterädd ur ingenstans. Men du får vara hemma och du får ha mat och skydd över huvudet och du får ha varm dusch. Du får ha Netflix,
Om du är lyckligt
internet.
lottad.
Men det är egentligen västvärlden folket tittar på.
Ja.
Ingen av oss hänför till Afrika när vi vill spegla vår verklighet.
Nej.
Det enda vi tänker på är oss och kanske USA och Europa. Det är så vi tänker.
Vilket alla gör.
Vi tänker inte ens på Asien. Vi tänker inte på Ryssland eller Kina. Vi tänker inte på något av det där.
Men lika lite som Kina tänker på oss.
Sure,
Alltså.
men de har sin egen. De
Jo, men
här,
eller Ryssland,
det är
eller
liknande.
Chile, eller USA, att man ser alltid det som är närmast själv. Det har vi pratat om innan. Varför väldigt få registrerar, vet, noterar saker som händer här i Chile, men alla är väldigt pålästa om Belarus just nu. För att det ligger närmare Sverige. Och det är inte konstigt. Det må hända väldigt provocerande, men det är inte konstigt.
Så vad kan man lära sig då? Jag känner att jag tror det bör bli smart om man ser lite mer globalt angående mänsklighetens problem. Och också i tidsmässigt. Jag menar, bara 100 år tillbaka så hade du en bra mycket starkare version av människan som tar sig an första, andra, depression. Du vet, alla de här sakerna. Och de pushar igenom, för det är det livet är. Vi är så bortskämda att vi fattar inte ens själva. Och sen om vi går 10 000 år tillbaks, eller mer, så borde vi i samhörighet med naturen, vilket också förändrar alltihop. Varför går jag in på det nu? Jag tänker liksom, finns mycket att lära sig av forna tider. Man tror att vi har löst allting, för vi har städer och teknologi och lägenheter. Men egentligen, vi snackade om det här med Alejandro en dag. Det här är nästan, att bo som vi bor här i Santiago till exempel, det för med sig många psykologiska sjukdomar som vi inte ens ser. För vi har normaliserat det så himla mycket. Det här är så långt ifrån att bo ute i naturen och få frisk luft och vara med dina egna och jaga och fiska. Och,
vet men vad vi en gång var och vad vi egentligen är.
Yeah. För egentligen, om vi ska fortsätta i den här svängen, så kommer vi eventuellt bara bli konstiga apes som sitter med sina gadgets. Men och vi är liksom i samhörighet med teknologin. And that's fine, om det är människans öde. Men jag tror vi kan drömma och sträva efter något större. Jag tror vi skulle kunna vara världsresande, utforskande, det är väldigt nyfikna varelser som och kanske får frisk luft och friskt vatten. Vad sägs om det? För jag menar här, det enda jag har tröttnat med Santiago är luften.
Ja.
Varje dag här som jag gör mig själv illa. Och de bor här. De har inget. De har aldrig känt till något annorlunda. Luften här är så jäkla toxic. Du kom hit och typ dag två så känner du att din hy börjar manifestera sig. Och luften och din näsa. Du liksom här. Du var en månad i Sverige. Du, så pass ren han du blir.
Nej, men det är helt sjukt. Jag har varit här i 3 dagar nu. 4 dagar. Och redan nu när jag snyter mig så har jag ju blod.
Nej.
Att... Nu har jag flugit i aircondition. Det är klart att det kan vara en bidragande orsak också. Men någonting jag upplevt under hela tiden jag varit här är ju att jag blir så galet mycket torrare. Alltså i hyn, i andningsorganen, i liksom, man känner liksom i näsan att man går runt och man är torr. Alltså det är en annan luft här. Och, men du, det tänkte jag på. Det vi pratade om. Din teori det här med UFC, att det har blivit så himla stort.
Om vi ska gå in i den. Då byter vi tema lite.
Ja, vi kör på.
Om någon har sett den senaste David Attenborough-dokumentären på Netflix. Han sätter allting på rätt prisma. Han förklarar vår roll på planeten, i vilket skick vi har planeten. Vad vi måste göra för att förändra planeten. Det är basically samma veva som Greta Thunberg. Bara att han är 93 år. Vis man. Du kan inte bara bortförklara honom för att han är en liten tonåring.
Men som typ i 60 år har rest jorden över olika naturer, olika kulturer, olika djunglar, olika hav.
Jag vågar säga mer än 60. Han började här med tidigt 20. Så över 70 år har han rest genom hela världen och sett den naturliga vildmarken, vilddjuren. Observerat och han har sett vad vi har gjort. Och på bara hans livstid så har vi fuckat upp den här planeten.
Du var inne på, jag pratade om UFC och du kopplade till det här.
Yes. Let's do this.
Hur drog din tanke en vana iväg?
Grejen är så här, människan måste bara knuffa upp och börja inse att vi kan inte riktigt leva som vi gör längre. Bara se dokumentärer. Men vad jag menar är att vi måste rädda den vilda världen. Vilddjuren, de börjar ta slut. Och den frasen jag brukar, den som bara ställde allting på upp och ner för mig, var han sa liksom att, om jag minns det rätt så var det 96% av all massa av däggdjur i världen är människan och djuren vi äter. Och då är det liksom instängt, inhägnat. Alltså 96% av all djurmassa.
Ja.
Och den andra 4% är liksom allt från typ maneter till elefanter. Typ.
Ja, vilddjur.
Vilddjur och, ja, alltså vi har tagit över så mycket om du tänker på det. Du måste ut i vildmarken och kolla och leta efter djur. Om du har tur kanske hittar du någonting på distans. Du drar in i Kina, in Shanghai liksom, och så är det packat med människor överallt. Kilometer och kilometer av länder med massa människor.
Men vi är ju som små myror.
Vi är som myror. Bra.
För det är din liknelse.
Nej, men grejen är att myror kan funka som en entitet. Så de har börjat prata om det här nu. Att myror kan faktiskt jobba tillsammans på ett sätt som man inte skulle tro vore möjligt. Och de menar att människor måste börja förstå att den typen av dynamik existerar fullt möjlig, och det är dags att vi gör något liknande. När vi tar ett globalt erkännande och nu måste vi börja jobba tillsammans och rädda den här planeten. Så det jag insåg, hur ska vi kunna få någon sorts empati och vakna upp för att kunna rädda vilddjuren? Vad har vi gemensamt med vilddjuren? Vilken är den gemensamma nämnaren mellan oss och vilddjuren? Förutom att vi gillar att hänga deras huvuden på våra väggar liksom, eller äta deras kött, eller stänga in dem och observera dem och ta bilder. eller göra tecknade serier med dem när de har kända skådisars röster. Vi kan också vara vilda. Vi har det i oss. Vi är också vilddjur. Vi var det för bara 5 minuter sedan. Och där börjar man förstå varför UFC och MMA och typ gladiatorspelen har kommit tillbaka. Så att folk verkligen, du vet, det blir som en attraktionskraft. Folk behöver se våld. Och det, man kan tycka att det är hemskt, men samtidigt så är det extremt nödvändigt. För vi har det i oss, det är extremt naturligt. Och ju mer civiliserade vi blir, ju mer fred vi har, desto, eller i alla fall, ju mer långt bort vi har krigen, desto mer behöver vi det här. Så, och i det så fick jag sån lugn i mig. För jag insåg att det här konceptet av att vi och vilddjuren har den här vilda i oss tillsammans. Och det kan vara det som räddar oss från oss själva, vår egen utplåning, och djuren. Så basically vi... Vad skulle jag säga med det? Att vi bara förstå att vi, det är dags för att vara lite ociviliserad. Anarki existerar för en anledning. Revolution existerar för en anledning. Att vara lite obekväm existerar för en anledning. Och Sverige har gått så långt ut i andra sidan att folk vågar inte ens prata om saker och ting. Du vågar inte ens vara lite obekväm, än mindre säga någonting som skulle kunna hävdas vara rasistiskt eller främlingsfientligt eller marxistiskt eller tvärtom fascistiskt åt vänstersvängen.
Ja, ja.
Alltså ingen vill vara någonting som kan vara obekvämt. Well, det där först funkar inte, och för det andra, det blir jävligt obekvämt. Bra, mycket mer obekvämt än det andra. Den andra har åtminstone en lösning på andra sidan. Du kan prata om saker och ting. Men så fort du sätter en titel på någon, även du är det här och därför har du ingen talan här. Det har aldrig funkat så där. Och i slutändan, det där handlar till att våldet och aggressionen vi har i oss kommer manifesteras förr eller senare ändå. Så det är extremt giftigt. Och i slutändan, vad kan man hänföra till att det här? Vi har alla blivit jävligt rädda. Vi är fega. Ingen är modig längre. Det är därför folk gick in i panikmode. Det jag insåg med corona, när det här kom här i Chile och alla började bli panikslagna. Jag frågade mig själv, borde jag frukta det här? Och så kunde jag känna hur fruktan började ta över mig. Jag bara, nej, nej, nej. Jag ska inte ge mitt mod och min styrka så där lätt. Jag har kämpat för det här. Jag var jävligt rädd när jag var liten över allt och alla. Jag vågade knappt svara i telefon, för jag ville inte säga min namn. Men jag har växt upp och jag har gått in i ringen och jag har utmanat mig själv många gånger, vilket gör att till slut bygger man upp en styrka. Och det kan man inte ge upp för gratis. Det är guld värt. Styrka kan vara det som håller dig sund i skallen till att gå in i en jävla crazy hysterimod och typ hoppa ut genom fönstret. Medan det och att du håller dig sund i skallen är en stark själv. Respekt liksom av att nej, jag är värd, jag är stark, folk kan lita på mig, jag är en pelare i samhället. You know? Och du har ju sett det.
Yeah.
Jag stod firmly om det här. Vi fick bråka med folk, vi fick stå för vår sak, vi fick skydda Sverige här i Chile. Folk trodde vi var galna.
Ja, folk blev ju jättearga när vi... Nej, men i ett tomt bostadsområde. Och gå utan mask. Och det är människor som hytter när de sitter i bilen mot den. Alltså det är liksom på den nivån. Och det är det här jag tycker är... Fasen, du sa någonting innan med...
Det var lite flummigt.
Nej, 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 nej. Gud, inte alls. Nej, vad var du inne på? Chile, rädsla...
By the way, David Attenborough-dokumentären hette Ett liv på planeten, tror jag. Den kom ut för bara några dagar sedan, kanske någon vecka sedan. Så ni får jättegärna se den på Netflix. Jag rekommenderar hela världen att se den.
Det som jag kom på nu, det var ju att i Chile, det som är så sjukt här, det var också en grej som slog mig hemma hos din morbror och moster, att Jag har sett bilder på din videos på din morbror när han har varit mitt i manifestationerna. Han har slängt stenar, han har skrikit, han har hjälpt när polisen har slagit ungdomar, han har gått emellan. Han har verkligen utsatt sig för en risk under manifestationstiden.
Flera gånger om.
Och det är så många personer, så jag har ju tänkt, okej, okay, det är så här inställningen till rättsväsendet ser ut på det här. Att det är där min kulturförändring har skett, där har skett en kulturskiftning. Man kan inte lita på regeringen, du kan inte lita på polisen. Och det är ju det som är så konstigt nu när vi satt där, för jag har ju varit ute och promenerat varje dag här där vi bor. Och ja, men okej, okay, där framme en poliskontroll, du får gå andra vägen. Där bara kom en militärbil, okej, okay, gå in i den här gränden. Alltså det är så mina promenader har sett ut. Och i min värld så kommer den informationen och det modet kommer ifrån bland annat din moster och morbror.
Ja, visst.
Att från det till när vi kommer till dem nu och jag berättar det här och de tittar på mig, men är du galen? Jag bara, det här är ju farligt. Det här, gud, så kan du inte göra. Och jag bara, men det är ju ni som har lärt mig det här. Det är ni som har lärt mig att jag inte kan lita på systemet. Det är ni som har lärt mig att jag inte kan lita på polisen. Liksom hur kan era mentalitet bara flippa fullständigt från att ni inte tror ett skit på vad regeringen säger till att ni ger den era fulla tillit? Och för mig blir det en sån här, men det här är ju galet. Vi har ju pratat flera gånger om det här, att det jag typ har tyckt har varit mest obehagligt med hela den här situationen, det är att man inte vet varför karantänen har varit. Jag har inte riktigt kunnat, i Sverige, så om det hade blivit stark, strikt karantän där, då hade jag vetat, ja men det är för att politikerna i det här landet vill folket väl. Det är liksom grundstommen. Och sen gör man det man tror är bäst, rätt eller inte, men man gör det man tror är bäst. Här är det inte så. Här vet man att med största sannolikhet så vill regeringen folket illa.
Kontrollera allting, all pengar, liksom, ja.
De vill bara hålla människorna, de vill hålla det som jag och Vivian pratar om, man vill hålla liksom chilenska folket precis vid vattenytan. För det vill säga att om man trycker ner dem lite för långt, då kommer det smälla. Då kommer man behöva luft och då kommer allt det här att bubbla upp. Men om vi håller dem exakt på ytan, att du hela tiden kan
Millimeter för millimeter, som slåss för den minsta. Samtidigt, jag snackade med Alejandro om det, han sa, vet, han är ju väldigt mot systemet, vi pratar om det här och konspirationsteorier och allting, men han tycker också mycket historia, han säger. Men jag måste ju säga att jag tycker hellre om det här, om vi har haft liksom kungadömena och trälar och som det var för typ 500 år sedan. Men jag bara, jo, I get you. Vi måste fira det vi har lyckats med, men vi kan göra bra mycket bättre än det här också.
Du kan inte stanna.
Vi kan inte stanna, vi får aldrig stanna. Konformism och konservatism idag är ett koncept som är helt bak och framvända. Den enda konservatismen vi borde ha just nu är konservering av naturen. Det är det enda jag bryr mig om just nu. För teknologin och Mother Nature är bra mycket större än människan, människans historia och vad som helst. För de här två grejerna tillsammans förändrar allting. Det kvittar vad vi känner, vad vi tycker, vad vi tror. Så fort teknologin kommer till en plats och naturen säger ifrån, så måste vi liksom ta ett stort steg ut i en helt annan riktning. Och det kvittar vilken ism du följer. Allt det där kvittar.
Ja, nej, jag vet inte. Jag kunde bara tycka att det har slagit mig vad rädsla gör. Och det är det stora obehaget, att till och med, ja men till och med din moster och morbror, till och med där, att
Eldsjälar liksom.
ja, men som verkligen har gjort så mycket jobb nu under liksom Estallido Social. Din morbror gör jättemycket grejer nu med och Ojai de Comuna.
Ja, och det är så, sådana gemensamma grytor de gör i området för att folk ska kunna äta, för fattigdomen råder och folk kommer, du vet, frivilligt och ser till att de kan dela ut mat och sånt. För när saken är som värst, då börjar människor ta hand om varandra.
Ja, nej, men han har varit jätteengagerad i det här. Men ändå så lät han rädslan gripa honom och har ju tyckt att jag har varit galen som har varit ute på gatorna. Och jag bara, men det är ju inte, och nu börjar försöka förklara. Nej, men Diego, liksom, du måste se att vi har ett svenskt perspektiv på det här.
Mm.
Och där vi ser vad hälsa gör, vad, alltså, mm. Vad alla de här faktorerna gör. Det är mycket viktigare än det här viruset. Känner man sig krasslig, stäng in dig, ha på dig mask när du, om du behöver gå ut. Träffa inte folk, var respektfull mot din omgivning. Men om jag är fullt frisk, så kan inte jag paja hela mitt hela min egna existens och således många andras. Genom att när man arbetar tjänar man pengar, man köper saker, liksom hela, alla de här systemen. Det går om intet. Om vi börjar hålla på, alla ska stänga in sig, allting ska stanna upp, allting ska bara stoppas. Och det värsta är ju att ja, det kanske funkar i några enstaka länder. Men det är fruktansvärt privilegium för de länderna som kan ha en sån politik och att det funkar.
Mm.
Typ Norge. Ja, men det är nog ingen som har svultit ihjäl även om de har haft karantän.
Mm. Nej.
Men förhållandena ser inte likadana ut i Sydafrika. Förhållandena ser inte likadana ut här i Brasilien till exempel. Det är ju, alltså, det är jättemånga som har dött i corona och blivit infekterade av corona i Brasilien. Och det är horribla förhållanden. Men återigen, där jag kan för lite om den politiken. Men tittar man på det här till exempel. Vissa av de här kommunerna satt ju i ett halvår. Alltså 6 månader i karantän.
Alltså grejen är, människan är fantastisk. Så de har ju använt den här tiden för att läka sig och hitta, alltså inte bara må sämre. Vissa har gjort stora framsteg också. Vi alla har gjort stora framsteg.
Verkligen.
Och jag tror det är del av det. Jag tror det är absolut del av. Det är därför det blir väldigt elegant. Allt det här som har hänt. Vare sig folk dör, men människan har också tagit stora steg framåt. Det är liksom priset man får betala. Men det börjar bli lite på ens egen bevåg, liksom ditt filter av världen. Tänk på ditt omdöme. Hur ska du ta hand om den här situationen? Hur ska du ta dig an världen och ditt liv? För du kan inte liksom lita på regeringarna blint. Du kan överleva vad som helst. Du kan. Ditt land och din regering kan ej. Ditt folk kan inte. Du kan. Men du måste verkligen dansa snabbt. Du måste vara på tårna.
Mm.
Jag tror det är mycket sånt man måste börja lära sig också. Våga tro på sig själv och våga tro på styrka, sin egen styrka, sitt eget mod. För jag menar rädsla, förvirring, gång i tid och karantän, osäkerhet. Det är bara en väldigt snabb spiral nedåt. Du bara mår sämre och sämre och sämre förrän du verkligen skakar av dig rädslan. Kommer du ihåg jag sa det i början?
Mm.
Man måste skaka av sig den här rädslan. I Sverige kom aldrig den här rädslan. Den blev aldrig som här.
Jo, det finns. Men den är inte internationellt.
Men det är en helt, alltså det är en helt annan kontext.
Jo, men jag vill bara poängtera det. De här människor har varit jätterädda och är jätterädda i Sverige också. Men inte på nationell nivå, utan på individnivå. Right. Här är det tvärtom. På individnivå så kan människor sticka ut och inte vara rädda. Men på nationell nivå så är alla... Allt, men det är bara viktigt att poängtera.
Ja, jag vill förändra det, för det är mindre infrastruktur, sämre mat, historiskt sämre mat. Människorna här och i ännu fattiga länder är bara i sämre skick. Deras skelett är sämre, immunförsvaret är sämre, alltså allting.
Har inga muskler.
Alltså så vill inte de jobba med jordbruk direkt. Så generellt sett så kommer de äta mycket mer friterat. I alla fall här, det är mycket friterat, mycket läsk, mycket kakor, mycket socker. Det är väldigt svårt att få i sig sunt näring här.
Eller ja, det är inte svårt. Men kunskapen finns inte.
Och kanske tillfället. Du måste jobba hela tiden. Och folk, det jag märkt här är att folk blir vana att inte äta.
Mm.
Och sen när du äter så är du jäkligt utsvulten. Så du kommer få i dig lite kakor. Och kanske lite macka.
Mm.
Liksom knappast, du vet, som i skolan i Sverige. Ett fisk 2 gånger i veckan. Du vet, under hela din skolgång. Men det du säger, yes, på Sverige kan det vara väldigt stor rädsla på individen och rättfärdighet, det är ett virus, det kan göra illa och samt allt annat, det är farligt om du inte, men samtidigt här, om du inte är rädd och du vill ta dig an det här på ett bättre sätt, det kommer bli väldigt svårt såvida du inte vill vara den galna i rummet, för annars kommer hela omgivningen bara dra ner dig av att nej, det är fattigdom, det är elände, det är farligt som fan, du måste ha din mask, kom inte ut. Det börjar gå över nu som tur är. För världen håller på att sköta det här på ett annat vis. Men du och jag, när det här startar, hela landet förändras ju.
Ja.
Alltså, Vi var miljontals på gatorna och begärde förändring. Och från en dag till en annan så försvann allting. Istället för att känna gemensamhet och vi är tillsammans i det här. Vi kan se varandra i ögonen och pusha tillsammans. Helt plötsligt blir alla okända människor igen. Du vill inte ha ens att göra med dem. Du skulle inte hälsa på dem. Och alla de här konstiga grejerna börjar bli normala. Av att hälsa med armbågen och social distans. Och släpp inte in någon hem till dig. Du släpp inte in någon i ditt hem. Det blev liksom frasen folk började snacka. Du får inte släppa in någon. Jag bara, åh, det här är ju fucking manipulation av någonting.
Ja, men och det är farligt. Alltså det där är en grej som jag tror inte folk fattar. Inklusive jag själv fattar ju inte heller. Vad gör det med en människa att vara instängd? Mm. Och det här är en grej som verkligen kickade igång för mig. När man pratar om med strängare fängelsestraff. Och de ska fan inte ha det bra inne i fängelserna. De ska inte få bättre mat än våra äldre vården. Och det är jättemånga sådana diskussioner som är i Sverige framförallt nu. För man håller på att diskutera med rättsväsendet. För den är väldigt bristfällig just nu i Sverige.
Mm.
Och det där kan man diskutera fram och tillbaka. Hur vidare vi ska ha strängare lagar, striktare lagar, alla de här sakerna. Men att vara instängd är ett straff. Nog i sig. Man behöver inte tortera människorna i instängdheten. För du är redan torterad. Av att behöva vara instängd. Och det är det här jag verkligen. Det var det här jag verkligen insåg. I. När vi var i karantän.
Mm.
Det finns en jättehäftig dokumentär. Som är Who to Invade Next. Va?
Where to Invade Next.
Where to Invade Next. Vad heter han?
Michael Moore.
Blandar ju alltid ihop han och Al Gore. Men där pratar de om, där belyser de norska fängelsesystemet.
Mm.
Att det är paradiset på jorden enligt många. Men då har de också typ minst återfallsstatistik i hela världen. Och då säger en av de intagna att han bara, jag tror att det man inte fattar är att straffet är att inte vara fri.
Mm.
Att, och det har gått upp för mig under den här karantänen. Liksom hur många gånger det bara har brustit för typ alla här inne. På ett eller annat sätt.
Mm.
Jag må vara en känslosam person. Och det är som en studsboll i ett litet utrymme för det mesta. Men det finns ändå limits i mina känslor. Att jag skadar inte mig själv. När man slår i botten. Mm. Så är botten fortfarande högre än att jag skadar inte mig själv. Jag säger inte saker jag inte menar. Jag bråkar inte i onödan. Men det är ju som att den här studsbollen bara borrade sig igenom det här bottenskiktet av mina emotioner. Och bara hur många gånger man inte har, ja men i allhetens namn, legat och skrikit på golvet i panik. Och hur många smällar du har fått ta. Hur många smällar jag har fått ta från din sida. Och det handlar om instängdhet.
Och allihop, right? För det är ju sex pers. Jag menar, och smäll kan ju också vara att jag har varit relationsterapeut. Så fort du åkte därifrån så började de här två paren lida ordentligt. Du var en stark pelare, tror jag. Du var en källa av inspiration och vishet. Du stack och båda paren gick lite tillbaka till sina gamla sätt. Och på dag två så höll jag på att ge råd till alla fyra av dem. Och mycket har att göra för vi är instängda och karantän och allt det här.
Ja, men och inte bara det, utan snarare, jag tror att det är viktigt för folk att fatta liksom att många av de som lyssnar känner ju mig och de känner mig som en känslosam person. Men det här har verkligen, som sagt, studsbollen borrade sig igenom golvet. Och jag, alltså inte självskadebeteende, jag har inte skurit mig, jag har ingenting sånt där. Men den ångesten. Den är avgrundsdjup. Och då är jag med fem människor jag älskar. Jag har mat på bordet. Jag har en trygghet. Jag har en säng. Jag har säkerhet. Vi har massa saker som gör det roligt att också vara instängd. Netflix, TV. Liksom, vi har allt vi någonsin kan önska. Och ändå. Så kan vissa dagar mår man så dåligt att det bara är svart.
Mm.
Och min idé över alltså fängelsepolitik har verkligen flippat efter det här. Och också, nu har jag aldrig varit förespråkande för djur i bur. Men än mindre nu.
Mm.
Liksom, nej, djur får inte vara instängda. Djur får inte vara inlåsta. För det driver en människa galen och det driver alla galna.
Jag tycker jag rätt, babe. Och jag tror det, hur vi ser på djur och den naturliga världen håller på att förändras. Det finns ett par dokumentärer nu på Netflix. Och jag säger det för att dokumentärerna som kommer på Netflix nu är väldigt aktuella. Det är väldigt 2020. Det är vad vi tänker på eller vad vi borde tänka på. Vad teknologin är och var människan står. Det är liksom det... Vi såg ju en häftig, den, min mästare, my octopus teacher.
Ja! Shit, vad cool den var.
Det går hand i hand med det vi pratar om.
Du, kan inte du förklara lite om den?
Jag vill inte spoila särskilt mycket, men det är en snubbe som går ut i havet och börjar snorkla dag in, dag ut. Och bli typ vän med en bläckfisk. Och bläckfisken accepterar den här människan så som vi borde acceptera djuren. Right? Och liksom säga, okej, okay, ska vi vara vänner så får du hänga med här. Ska jag göra min dag så får du se hur det ser ut.
Det är en helt fantastisk, man inser liksom den här lilla, vad kallas det, kloakdjur?
Nej. Musk.
Kloakdjur och någonting annat.
Molakus, mollusk.
Något åt det hållet. Nej, men att man ofta liksom, kanske naivt från min sida, att man har tänkt att de kanske inte har så jättemycket till hjärna. Man äter dem utan att blinka och man tycker inte att det är några som helst problem.
Right.
Men man skulle inte kunna äta en hund, för det är oetiskt. Men när man ser den här dokumentären, där han blir liksom vän med den här lilla bläckfisken och får följa med i den här bläckfiskens liv. Det är så jäkla fantastiskt. Alltså man ser, alltså, the connection.
Mm.
Alltså hur smart den där bläckfisken är.
Mm.
Hur den börjar också kunna använda typ människan till att själv få det lugnare eller bättre. Mm. Eller...
Ja, ja, alltså egentligen vi har inte tid. Jag, faktiskt. Ni måste se dokumentärerna.
Mm.
och vi måste börja se vår roll på planeten helt annorlunda. Vi är inte, man kan inte använda naturen som en sorts fabrik där vi kan bara ta och ta och ta för vår egen att vi ska bara gynna människan och vi ska bara växa och växa och växa. Vi har gjort det tills den punkt nu där vi har växt tillräckligt och vi kan ta nästa steg och växa som art och leva tillsammans med naturen. Inte använda det här som, you know, vi bränner Amazonas för palmolja liksom.
Vi kan inte leva på naturen, vi måste leva med naturen.
Exakt. Och vi är inte, vi blir en till här på planeten. Alltså det finns sätt att leva med naturen som gör att alla gynnas. Vi kommer vinna mer på det och djuren kommer vinna mer på det. Det finns sätt att göra det här. Vi är så pass smarta. Men det vi har gjort hittills, vi bara kör här nonstop capitalism, vinst. Och det, vi har lyckats med det omöjliga flera gånger om. Men nu ska vi göra det ännu mer omöjliga.
Och... Ja, men det som jag också, det som slog mig jättemycket nu också på resan i Sverige var när kompisar sa, men jag har inget att ha på mig ikväll. Jag måste gå och handla.
Mm.
Vilket jag vet inte hur många gånger jag har sagt exakt samma fras. Och hur många gånger jag har sagt, shit, jag ska iväg ikväll. Jag måste gå och handla, för jag hinner inte hem. Ja, som tidsoptimist jag är så är det en lösning på de flesta av mina problem. Man kan köpa sig tid på det sättet.
Nej.
Men hur det också har blivit så konstigt att ha det förhållningssättet. Att gå in i den här massproduktionen av samhälle. Gud vad jag låter som en...
En hippie?
Ja, hjälp. Det är... Nästan lite en örfil på mig.
Varför då? Det är exakt det som behövs.
Ja, men det låter ju, jag blir bara så full i skratt. Det... Jag har ju aldrig pratat här på det tidigare sättet och jag inser ju hur mycket människor kommer garva åt det här. Men jag hade fel i sättet jag har levt. Det är väl det som är hela kontentan. Jag hade fel. Man kan inte gå och handla ett par nya strumpor för att man har glömt boka tvätttid. Då får man tvätta dem i handfatet. Man kan inte gå och köpa en ny t-shirt en gång i veckan för att man inte vill ha samma man hade på krogen förra helgen. Ja, jag förstår idén över att handla saker genererar god ekonomi till, alltså att köpa, att handla genererar jobb till andra personer, hela det här, ja, men kapitalistiska systemet som det funkar, ja, men hela ekonomiska kretsloppet liksom. Det måste vara på det sättet till idag typ. För att nu funkar inte det längre. Det har varit extremt gynnsamt genom hundra år vi nu har hållit på det sättet vi gör. Men det har varit extremt gynnsamt. Det är ett sätt att få ekonomin att rulla, ekonomin att flöda. Men det är ju fullständigt ohållbart.
Så är det.
Men alltså, det är ju bara en sån här sak som... Det här, nu har jag haft iPhone sedan jag var 21. Så det vill säga i 9 år. Varannat år har jag behövt typ köpa en ny. För att vid den senaste uppdateringen efter ungefär 2 år så pajar batteriet. Och det är så här, det är kanske jag som är kass och inte vet hur jag ska hantera batterier. Jag kanske inte vet hur man ska ladda den. Men det här är en grej, i 9 år har det hänt varannat år.
Mm.
Nu på min senaste uppdatering på telefonen. Jag har kunnat spela in videos och skicka till dig. Och det har tagit kanske 10% batteri. Nu tar det 50% batteri efter senaste uppdateringen. Mm. Jag åkte från en kompis in till stan. Det är ungefär 10 minuter. På den sträckan hade jag från 100% ner till
36%. Nej.
För att jag spelade in några videos till dig.
Mm.
Det är så jag och Mario har haft lite kontakt med varandra nu när jag har varit i Sverige. Man skickar små videos på Instagram. Men kontentan är att den äter upp sig själv. Och då blir det ju... Ja, men som ju också funkar. Åh, gud, det här är ju skitjobbigt. Jag behöver köpa en ny telefon.
Mm.
Men det stör ju mig så mycket. Jag bara,
Ja, nej.
Kan man inte bara skapa någonting som kan hålla? Eller åtminstone en lätt process till att byta batteri. Att det inte ska löna sig att köpa en ny jäkla telefon.
Jag kommer ihåg Mojica. Uruguays ex-president. En väldigt simpel man som aldrig... Han var bara för folket. Han lever fortfarande. Med existensminimum. Han var president av ett land. Han bor med sitt hus med sin hustru och planterar. Han förklarar vad har hänt med världen. Alltså när jag var liten, en rakhyvel typ, eller vad, en sån kniv som man rakar sig med.
Mm, en rak kniv.
Ja, den kunde hålla i 3 generationer. Alltså farfar, far och son, alla kunde raka sig med samma. Du bara slipar den och så använder du igen.
Ja.
Och rakhyvlar är en sån där grej som vi alla, speciellt i västvärlden, de ringer oss i telefonen och försöker sälja oss rakhyvlar hela tiden.
Ja.
Alltså det är inte ens en grej vi kan undgå. De kommer in hem till oss. Nej, men bara prova gratis och kommer du tycka om den så...
Får du ett abonnemang på det här.
Right. Och vi behöver dem hela tiden. Vi byter ut dem. Mac 3 Gillette, den bästa rakhyveln. Den här kommer du göra. Du kommer bli snät som ett barn och den håller typ i 3 månader. Det är liksom...
Ja, sen måste du köpa det.
Yeah, vi behöver en ekonomi baserad på resurserna. Och det här är inte en ny idé. Det är kanske det som är lite sorgligt. Det finns hjältar som har pratat om det här för flera årtionden tillbaka. Jack Fresco, den på 70-talet. Han hade liksom redan en planstruktur. Peter Joseph med The Zeitgeist Movement för typ 15 år sedan. En förlängning lite av Jack Frescos vision. Och nu, 15-20 år senare... Så börjar det här bli gemene mans samtalsämne. Nu måste vi göra det här.
Ja, nej men, och nu har det äntligen börjat bli lite vanligare i Sverige att gå på second hand. Men det är inom en ganska specifik krets av människor. Det är mycket vänsterrörelsen, hippierörelsen.
Mm, hipsters, det är ju mode för en anledning.
Ja, men hipsterfalangen i Sverige. Ja, de handlar sina saker på second hand och är ju så äckligt stolta över att de gör det också. Så man i typ ren protest vill inte gå in på de här second hand-ställena för att det är så elitistiskt åt andra hållet.
Mm.
Men de har ju en poäng i att man återanvänder saker. Och jag tänkte bara säga, här i Chile, jag gick ut med din faster och skulle handla kläder till ett bröllop. Och jag var inne i mitt svenska tänk, jag vill gå till den här affären. En klänning kostade 800 kronor, vilket jag tyckte var ganska rimligt. Och Sol bara tittar på mig, men är du galen? Du kommer använda det här en gång. Sol, aka hon som har en Picasso hemma på väggen.
Mm.
Det är liksom... Men hon bara, du kommer använda det här en gång, vad ska du in här och göra? Kom, nu ska jag ta med dig till ett annat ställe. Mm. Och sen gick vi på second hand och köpte alla mina... köpte typ 3 outfits till det här bröllopet för 400 kronor på second hand.
Mm.
Och hon bara... Varför ska man betala mer? Det här är helt fantastisk kvalitet. Vad ska man slänga? Och så resonerar ju så många fler människor här. Jag går ju mycket hellre in på Nostalgica och hela den där second hand-gatan som ligger inne i stan här. En gata som bara är fullt med second hand-butiker. Alltså,
Det blir bättre variation, du återvinner, det är snygga kläder.
Men det är snygga, roliga kläder, du kan hitta annorlunda grejer. Och pratar man med folk i Sverige så är det ju snudd på att de åker hem och desinficerar hela tröjan för att någon annan har burit den innan. Nej. Man desinficerar den, tvättar den typ sönder och samman för att man ska kunna bära den. Här är det så här, åh kolla vilken snygg tröja, man köper den och tar på sig den in i provrummet och går ut med nästa.
Och jag antar för männen skulle, istället för att brotta så mycket med det där, så bara låter man skägget växa. Så den, du behöver inte raka, du bara låter skägget växa lite grann så får du hipsterlucken. Och så behöver du inte kämpa med en massa rakhyvlar dag in dag ut.
Ja, du kom in på rakhyvlarna.
Ja, men du pratar om kläderna och hittar lösning där. Och vi kan bara låta skägget växa.
Nu hänger jag med på
det. Det är tid att vara lite mer hippie. Det är lite där, kalla det vad du vill. Du behöver inte ändra din livsstil allt för mycket. Men vi alla som art måste börja sikta åt ett annat håll. Och det är då revolutionen händer. Den behöver inte ens vara våldsam. Men jag börjar se tendenser som kan leda till ett rättfärdigat våld. Anarki. Och det kan vara verbalt. Alltså det behöver inte vara kaos. Men kanske lite ohyfsat. Inte så fullt civiliserat som vi är vana vid. Jag börjar förstå nu att Alain de Botton, den engelska filosofen jag brukar prata om, han snackar om kärlek. Han pratar om att vi människor vill ha säkerhet och excitement. Och de två går aldrig tillsammans. Antingen har du säkerhet i ett partner, eller så har du den här spännande grejen som bara får dig bara hjärtat bulta jättesnabbt. Du måste liksom hitta en sorts balans i det, eller välja. Nej, jag ska hellre ha en sak eller andra. Och jag börjar inse att för att få förändring i världen måste det råda lite osäkerhet i luften. Du kan inte ha den säkra grejen om du vill verkligen förändra världen. För när du förändrar världen så känns det väldigt osäkert i luften.
Och det är det där jag tänker med i Sverige. Varför jag tror att den psykiska ohälsan är så enormt stor i Sverige. Det är som följd över exakt det du pratar om nu. Det är för säkert. Att människor, man märker ju, men som sagt, att alla typ kampsporter ökar. Människor behöver börja typ få utlopp för sina... Jag måste fan dra det här exemplet, för det här var en grej som jag satt inne på spårvagnen. Och in kommer 6 stycken invandrarkillar i kanske 14-17 års ålder. Alla med typ olika nationaliteter.
Mm.
Det gick att se, ja, men den här personen är från Latinamerika någonstans. Den här personen är från Afrika någonstans. Den här personen är från... har det ursprunget.
Mm.
Och de sitter högljudda, de pratar och de är ganska gapiga. Och jag satt ju bara och log.
Mm.
För jag blev så här, normala 15-åringar.
Mm.
För efter att ha varit här och man har sett liksom vad 15-åringar, när de får vara, det har ju faktiskt varit manifestationerna. De får vara fria.
Mm.
De får exploatera på det sättet.
Högljudda, kaxiga, roliga.
Ja, men och testa sig fram, och sen behöver man bli näpst ibland, man behöver få en åthutning, så kan du inte göra. Hej, okej, då har man testat den.
Mm.
Men man ser de här liksom 6 pojkarna som kommer från olika ställen i världen, som har sitt ursprung från olika platser i världen, som beter sig exakt likadant i samma sätt som de gör här ute på gatorna.
Mm.
Men så märker man hur det bara börjar bli infekterat runt om de här killarna i vagnen. Ja, men sitter de här och pratar så högt igen. Nej, men det är ju helt sjukt. Man är så trött på det här. De skriker ju. Det är det här lilla subtila. Ingen kan säga rakt ut, hörni, nu är det dags att lägga ner det här.
Mm.
Men att jag försökte förklara till mina kompisar att jag bara, antingen så är det fel på hela världens 15-åringar, eller så är det kanske något fel på våra 15-åringar här i Sverige som inte säger ett ord. Man vet att liksom testosteronet och östrogenet bara liksom pumpar runt i kroppen, och ändå sitter de som små ljus nedsjunkna i telefonerna. Och jag blir så här, är det naturligt? Nej. Det är så långt ifrån hur vi är skapta.
Åh, fan. Vad skönt att höra.
Ja, men jag blev så... För tidigare har jag också suttit och irriterat mig när det har kommit in högljudda 15-åringar och skrikit och gapat. Jag har liksom suttit och muttrat. Nu kunde jag bara sitta och le. Jag bara, det här är normalt.
Mm.
Det är så här 15-åringar är i sitt normala skick. Och sen, nu resulterade, nu blev de uppkäftiga och började knuffa en tant. Och då, ja, då gick jag ju emellan.
Mm.
Men då okej, okay, då behöver, nu kan ni ta nu för mycket plats. Nu måste ni lära er att tjoff, sätt er ner. Lugnt och fint. Ni kan inte påverka andra människors utrymmen. Men att ni sitter och skojbrottas och liksom...
Ja. Och de fick sig en läxa, right?
Ja, jo.
Det fanns ett tillfälle för samhället att lära sig av varandra. Att de fick en läxa. Alla på kupén, liksom, alla i vagnen liksom var vittne till en grej. Någon stödde dig när du stod emot dem, right?
Jo, men det som hände var att det var en pojke som... Det var en tant som skulle ta sig förbi. Och de bara stod i vägen för henne. Lät henne inte gå förbi. Och man upptäckte att den här kvinnan var nog lite orolig och lite skakig. Var väl någonstans mot riskgruppsålder.
För corona.
Ja, men för corona. Och de var väldigt respektlösa.
Mm.
Och flyttades inte. Och till slut så sa ju den här tanten någonting som jag inte hörde. Men en av killarna ställer sig upp och frontar henne i ansiktet och menar, vad sa du?
Kanske lite rasistisk.
Nej, men det kan man inte förutsätta.
Nej, jag vet inte.
Nej, men jag vet inte vad hon sa. Men han blev upprörd, ställde sig upp, frontade henne i ansiktet. Hon gav honom en knuff och så håll käften med dig.
Mm.
Och han skulle gå på den här äldre kvinnan.
Mm.
Och det var ju då jag reste mig upp och bara mer eller mindre skrek. Nu räcker det, nu är det bra. Nu får ni bara sätta er ner och vara lugna. Och kvinnan gick ut och sen så sa jag ju bara att ni måste respektera alla som sitter här inne i spårvagnen. Jag fattar att ni leker, ni stojar, ni är polare. Det är lugnt, det ska ni vara. Men ni får inte göra andra människor rädda här. Och då var det en kille som började liksom ställa sig och skulle... Man hörde att han drog ett djupt andetag för att säga någonting.
Mm.
Men då var det en annan kvinna i vår ålder som vände sig om och hyschade honom. Att de hade ögonen på sig och där blev det plötsligt lite obehagligare för dem. Och sen blev det lugnare i 2 minuter och sen var de tillbaka i sitt spratt och skoj igen. Men inte respektlöst mot någon annan. Nej. Och då är det så här, det här, kära svenskar, måste ni anpassa er till. För det här är normalt.
Mm.
Vi ska inte anpassa vårt land. Vi ska inte fortsätta att ha vårt land och trycka ner våra... Gud. Jag vill bara informera, jag är lärare. För den som inte vet det. Jag är väldigt förespråkare av tyst i klassen. Och jag tycker om att prata. Jag vill bli hörd. Vilket alla andra människor också är. Jag har erfarenhet av att jobba med tonåringar. Men jag måste ändå vika mig till. Respektera andra. Det finns platser som är inom situationstecken heliga. Det vill säga där du behöver respektera andra ganska mycket mer. Sjukhus, tandläkare, bibliotek, skola. I alla gemensamma utrymmen. Även spårvagn.
Mm.
Men att en 15-åring är normal.
Mm.
Pratar högt. Skrattar. Skojar. Skriker
ibland. Det är som ett stort barn.
Jo.
De behöver samma sak som ett barn. Bara för att de kan prata och säga vuxna grejer. Och se vuxna grejer. Och sen vet, repetera det de såg. Och de kan låta som den mest erfarna vuxna. Men de är 15 år. De, vet, de har inte levt. De har inte hunnit leva.
Nej, men och därför är det så viktigt att man slutar hålla på och sitta och muttra i sin tysthet. Mm. Alla måste ta ett litet steg upp här nu. Och hjälpa de här tonåringarna. För lärarna har inte den kraften.
Ja.
Och men vi, alltså lärarna kan heller inte uppfostra alla de här, utan nu måste vi börja hjälpas åt.
Som ett samhälle, allihop tillsammans.
Ja, men allihop tillsammans. Alltså, tidigare fanns det ju så här samhällsuppfostran. Hur många gånger har man inte, men, nu är uppvuxen i Norrland, men har man gjort något otrevligt på stan de få gångerna det har hänt, då har man ju fått säga nej, så där ska du inte säga, så där kan du inte göra. Och det har varit fritt fram för alla människor att göra det.
Ja.
Och jag tror att vi måste börja ta tillbaka den kraften som vuxna människor.
Mm. Jo, visst.
Och grejen att barn är fan mysiga. Jag skulle köpa godis. Mm. Och det kom in ett gäng med, men kan det ha varit, gick i trean kanske. Alltså 9-åringar. Och de stod jättetätt packat med varandra och de stod jättenära mig. Och det var bara att vända sig om, hörni grabbar, nu får ni ta 2 steg bak. För nu har vi de här coronatiderna. Ja! Ah! Och så ser de jätteglada ut och lyssnar och tar två steg tillbaka. Och
ja, blir de fick prata med en okänd person. Och de fick, vet,
ja, men de blir så lite rädda initialt, och så länge man är snäll och trevlig så ser de, då blir de glada.
Det blir liksom äventyrligt i det. Alltså, du gör ett jätteintryck på dem. De kan kommentera det sen. Alltså det tar så lite. Det tar så lite, så har du förändrat världen till en bättre plats. Det jag ville säga, om jag får... Jag tror vi alla har ett extremt ansvar, speciellt du och jag. De är vuxna, men lite yngre vuxna, men 30 något, att vara en sorts tolk mellan generationer, mellan de äldre och de yngre. För jag tror inte en 15-åring och en 63-åring idag kan riktigt förstå varandra. För de är från två helt skilda världar.
Mm.
För hur man resonerar, vad du gör med din tid, vad som är viktigt, vad som inte är viktigt, vilket språk du använder. Alltså, ena sidan, de äldre pratar om odödliga värderingar.
Mm.
Medan ungdomar snackar om Kanye West senaste story, när han och Kim Kardashian var på någon deras whip och körde genom Sunset Beach. Det där, I don't know. Jag vet, inte ens jag vet, jag är för gammal. Men det jag menar med teknologin som finns idag, människan är en helt annan varelse idag. Hur du rör dig, hur du tänker, allt det via teknologin och språket, och allting är jättesnabbt. Det finns inte tid för nyans eller det så här. Man kan absolut bygga den bron, men jag tror du och jag måste göra ett bättre jobb att bygga den bron. För jag tror inte riktigt.
Du och jag och alla andra i vår generation.
Ja, alla i vår generation. Vi som förstår båda sidorna. Vi förstår var våra föräldrar kommer ifrån. Och vi förstår lite grann vad ungdomarna är. Eller vad, ändå är vi efter. Vi är ändå dinosaurier. För de här ungdomarna har uppväxt med internet som bara blir mer och mer sofistikerat, snabbare, lättare. Och jag måste bara säga så här. Ungdomarna som kommer är absolut de smartaste människorna som någonsin har funnits. De är de smartaste.
Men, har potens att bli de smartaste.
Nej, de är absolut de smartaste. Och det är det vi äldre...
Stopp, nu vill jag ha förklaring på det.
De har Alexandrias bibliotek i deras bakficka.
Det är det jag menar, de har möjlighet till att bli de smartaste.
De är det redan.
Hur kan de vara det om de inte väljer läsa det?
För vi behövde göra annat för att tillbringa vår tid. Vi behövde sätta oss i timmar och läsa en bok för att försöka förstå vad den betyder. Och det var en bok.
Blir det ju också hur de kan bli de smartaste.
Nej, de är. Vi måste förstå det. De behöver vägledning. De behöver limits, men de är absolut den smartaste versionen av människan som någonsin existerat. Och det är svårt att förstå det. Vår stolthet som vuxna. Det blir lite så här: nej, men de har inte läst klassikerna. Det kvittar. De läser en reduktion av den på en YouTube-video på 5 minuter. Och de förstår andra världskriget, första världskriget, ryska revolutionen, franska revolutionen på en eftermiddag.
Om de vill.
Om de vill. Men det är de. Så det är viktigt för oss att förstå.
Ja, men det är också där jag menar med vikten av, alltså det är där jag menar med vikten av att säga att de kan om de vill, för de har all information tillgänglig. Men om de väljer att lägga all den tiden på att sitta och scrolla i Kim Kardashians flöde timme ut och timme in, så kommer det bli mer hjärndödande än främjande.
Jo, jag tror att
den underhållningen som de har skiljer sig väldigt mycket från den underhållningen som framförallt typ vår föräldrageneration hade. Underhållning för dem var att sätta sig och läsa en bok. Det känner ju sig för de flesta som ett tvång idag.
Ja visst, för världen är annorlunda. Det är det jag menar. Alla har, låt oss vända på det. Alla ungdomar idag har koncentrationssvårighet. Alltså de skulle få diagnosen om de vore i vår tid.
Mm.
Och de har fått massa medicinering. Och
De
hade blivit misshandlade i en annan tid. Det har inte varit en rättvis värld mot dem om de hade växt upp i våra föräldrars tid. Det jag försöker få fram här. Det är en annan typ av människa. Och det vi kan göra, vi som har överlevt, för det är det vi har gjort, vi som är äldre, vi har överlevt. Det är vår skatt. Vi kan visa dem hur det är att vara människa. Med de här odödliga värderingarna. Som lever nu, som för 10 000 år sedan, för 10 000 år framåt. Tolerans, respekt, mod, kärlek, alla de här grejerna. Men det jag menar, det här är djupt.
Och det är inte, nej, lätt, men jag älskar,
det är inte lätt alls.
Nej, men kör.
Men man måste liksom få in i skallen på ungdomarna att vi är äldre för en anledning. Vi har varit människa längre tid än vad ni har. Vi kan hantera den här apkroppen lite bättre. Bara för att vi har överlevt. Vi har tagit oss igenom saker och ting. Och det märks. Vi är starkare. Vi är visare. När jag gick i skolan. Med just de här ungdomarna jag pratade om. Om jag tog en till dem vid sidan. Och jag bara sa ett par ord till honom. Men jag skällde inte ut honom. Jag pratade till honom som min styrfarsa pratade med mig. När han skulle förklara en sak för mig. Och jag bara, du gjorde någonting som kanske var lite negativt. Jag kunde se hans underläpp. Underläpp bara darrade. Mm. Och han bara liksom. Och jag kunde se hur han var skärrad av det här. Han var 15-16. Han kommer nog minnas det här. 3 månader framåt. Han kommer nog hata mig. Och han kommer nog liksom känna. Fan, han var så taskig mot mig. Men han kommer nog lära sig någonting. Han kommer nog tacka mig om 20 år framåt. Vet du vad jag gjorde? Som en vuxen. Med alla mina R. Jag sa det jag sa till honom. Jag gick till kafferummet, tog en kaffe, började tänka på mina räkningar, en date, och det försvann. Jag som vuxen är så pass mycket starkare att jag kan lätt bara skära honom och skada honom utan ens anstränga mig. Det är styrkan jag har.
Och
jag
tycker makten, inte styrkan.
Det är en styrka.
Jo, men... men jag tror att man måste vara medveten om att man har den makten.
Det är det jag menar. Jag tror vi vuxna är allt för lata med det där. Vi är för oempatiska när det gäller ungdomar. Ungdomar är barn. Och de är barn i en väldigt speciell värld. Vi vuxna är förvirrade. Vi har inte svaren. Inte när det gäller teknologin och deras värld. Mm. Vad vi har är att vi har överlevt och vi har varit människor. Och vi vet vad det är att vara människa. Och de är i en värld där de är mer robot än människa. De vet inte vad fan de ska göra. Men det de har är ett driv och ett mod som vi aldrig hade. Kolla vad de gjorde här i Chile. De ställde upp ett helt folk. 15-åriga flickor med kjolar fick hela befolkningen att ställa sig upp.
Bokstavligt talat, de här skoluniformerna.
Greta Thunberg. Jag menar, hon är en 15-16-årig tjej med hon var lite...
Nej, men jag tror hon har autism.
Och pratar om de viktigaste sakerna i världen. Får hela världen och bara oj. En liten flicka från Sverige. Så det här jag ville säga när vi avslutar. Vi måste käka frukost om en timme. Kommer ett gäng som vill träna. Att Sverige är en oas. Där du får en garanterad fantastisk barndom. Med nyponsoppa, köttbullar och Astrid Lindgren. Och om någonting så känner jag att där är världens skatt just nu. Att Sverige kan stå emot corona som den gjort. Och vi är relativt sunda i skallen. För jag har bott i flera platser. Jag tycker Sverige är absolut så. Statistiskt sett där man ser mer sunda människor på gatan. Här kan man se galenskap. Och i USA likaså. Folk under vapen skjuter varandra. Sverige är en liten oas. Ett litet, litet land. Men har gjort så mycket väl. Och gott. Och man måste skydda det. Och försöka projicera de här goda idéerna ut till världen. Jag tror Sverige har mycket att lära världen. Så låt oss inte förändra allt för mycket. Låt oss visa de svenska ungdomarna varför Sverige är så fantastiskt. Så, du vet, och i det så krävs det mod. Mer än något annat.
Ja.
Man måste vara modig. Så man inte går in i de här gamla diskussionerna om att det där är antingen rasistiskt. Eller marxistiskt. Eller
feministiskt.
Feministiskt eller främlingsfientligt. Eller... Låt oss inte sätta massa... Vi är ett folk. Som den där Sveriges sak är vår. Och i vår, då menar jag världen som tittar in till Sverige. Jag tror hela världen skulle vilja ha massa skandinaviska lösningar på sina problem.
Men Sverige skulle kunna vara som ett litet akvarium. Det hade varit bra, alla skulle kunna få titta så här. Åh, så här.
Ja, men du måste börja sälja Sverige som hotcakes.
Shit, det här var vårt första avsnitt på väldigt långt tag. Jag känner att vi kommer ju kunna prata betydligt mycket längre. Men nu ska vi avsluta det här. Ja. Och bara säga tack så jättemycket, Mario.
Tack, darling.
Fint att vara hemma i Chile igen.
God morgon, boy.
God morgon.
Love you.
Love you.